Välkommen till Skånes taltidning nummer 8 2019. Utgivningsdag fredag den 22 februari. Solen gick upp 7.16 i morse och går ner igen 17.26. I studion Mats Sundling och Dodo Parikas och tekniker är Martin Holmström. Medan det här är innehållet.
Nu provas genterapi mot en vanlig ögonsjukdom för första gången på människor.
Burlöv kommunen, de senaste att se upp färdtjänstavtal med Ringduve taxi.
En färdtjänstresa som gick snett handlar en insändare om och den får svar direkt.
Synskadade Sebastian Modin tog VM-guld i Kanada.
I Kävlinge och Sjöbo hoppas man att blinkande herr Gårman-skyltar ska få bilisterna att stanna.
Öppnat och stängt på det med pizza, paj och poliser.
Synskadades riksförbund har fått en ny intressepolitisk chef med ett rätt nyblivet intresse för synskadefrågor.
Så ett litet vardagstips som handlar om att laga fisk i ugn.
Svartsjuka, skvaller och mord blir det i månadens talbokstips som kommer från Malmö.
Evenemangstips sen med krogar och konspirationer.
Och kalendern med bokrea och ölförbud.
Anslagstavlan sen med meddelanden, inbjudningar och en ändring i busstrafiken.
Och allra sist redaktionsrutan.
Genterapi har nu för första gången använts på en människa för att försöka stoppa makuladegeneration, som är en av de vanligaste orsakerna till synskada. Det rapporterar brittiska BBC. Och allra först i världen blev Janet Osborne, en 80-årig kvinna från engelska Oxford, som har nedsatt syn i sitt vänstra öga. I det fick hon syntetiska gener injicerade i näthinnan. Och nu hoppas forskarna att de nya generna ska styra upp de sjuka, så att förstörelsen av synceller stoppas. Och med det att hennes syn stabiliseras. Nio andra försökspersoner, alla med den vanligare, torra varianten av makuladegeneration, ska få samma behandling. Och denna den första fasen i försöken gör man för att dels se om metoden fungerar som tänkt och kanske framförallt för att se om den är säker. Försöken leds av ögonprofessorn Robert McLaren vid universitetet i Oxford, som har stora förhoppningar om att genterapin kan slå igenom i en nära framtid. Och att synen kan komma att bevaras hos många med en tidig behandling. 2016 berättade vi om att samma forskarlag med en injektion förbättrade synen på patienter med choroideremi, en sjukdom som leder till blindhet. Och 2018 kunde läkare vid Moorfields ögonsjukhus i London återskapa syn hos två makulapatienter genom att plantera in stamceller i ögat. Just stamceller är något forskare hoppas på ska kunna användas i större skala för att återskapa syn. Medan de senaste försöken i Oxford siktar på att komma åt de genetiska orsakerna till ögonsjukdomen och stoppa den innan den leder till synskador. Janet Osborne säger till BBC att hon för sin del hoppas kunna fortsätta med sitt stora intresse som är trädgårdsskötsel.
I Burlövs kommun har en ny entreprenör tagit över färdtjänsten efter problemtyngda Ringduve taxi. Det är Vellinge taxi som snabb upphandlats till att köra färdtjänst och skolskjutsar i Burlöv. Det var i måndag som Vellinge taxi började köra i kommunen och avtalet gäller till och med januari nästa år.
Så har vi fått en insändare om färdtjänsten i Lund. Och den handlar om en resa från Eslöv till Lund som inte fungerade som den skulle.
Hej, jag heter Jonathan Nyman och har en synsättning. Jag åker ofta färdtjänst. Senaste gången jag hade bokat klockan 18.15, men ingen bil dök upp. Vid 18.30 fick jag meddelande om att det skulle komma en bil. Den kom inte. Jag ringde till kundtjänst. De skulle koppla mig. Det tog en halvtimme. När jag väl kom fram så sa de på växeln att det hade varit en bil där 18.15 och chauffören hade ringt mig. Men jag hade inte hört någonting. Och de sa att de skulle skicka en ny bil. De skulle komma om en halvtimme. När en halvtimme hade gått hade ingen bil kommit. Då ringde jag tillbaka till växeln. Och då sa de att de kunde inte få tag på chauffören. Så skulle de skicka en ny bil till mig om en kvart. Efter 15 minuter ringer en chaufför från Taxi Skåne att de har skickat min beställning från Taxi Helsingborg dit. Och hon sa till mig att de skulle komma inom 15-20 minuter. Cirka 20:10 kommer den bil till mig. Så jag kan åka hem till Lund och komma dit vid 20:30. Jag tycker inte detta är okej. Då jag känner mig väldigt utlämnad på grund av min synnedsättning. Jag kan inte ta mig hem. Jag kan inte sätta mig i en bil och köra hem. Jag känner mig extremt utlämnad. Hälsningar från Jonathan Nyman i Lund.
Och svarar, det gör Lars Hellström, färdtjänstchef i Lunds kommun.
Naturligtvis är det väldigt beklagligt att det inte har fungerat så som han har önskat i sin resa. Och jag har full förståelse och respekt för att man känner sig utlämnad ensam om det inte fungerar med att få färdtjänsten så som man har önskat. Så det är oerhört tråkigt att det har hänt. Men det har varit en bil på plats vid den tidpunkten och som har också väntat och eftersökt honom på telefon. Taxi Helsingborg har sökt honom för att försöka klara ut vad är det som har gått fel i detalj och här i ärendet som vi behöver titta vidare på. Så att en utredning pågår.
Men man kan säga att dels är det då en konkret uppräkning av problem som går kanske att reda ut, men det finns ju också ett, kan vi säga, generellt problem som återkommer, inte alltid, därför att många gånger fungerar det ju perfekt, men liknande historier hör vi från läsare med jämna mellanrum. Vad är din bild? Måste trafikanterna räkna med att sånt här kommer att hända?
Alltså rent generellt så ska man ju räkna med att det fungerar. Det är ju det huvudsakliga så som vi vill bedriva verksamheten. Och det är också så vi upphandlar den här typen av tjänst. Att det ska faktiskt fungera. Sen är det så att ibland händer det felaktigheter som man måste klara ut varför de hände. Och de kan ju bero på väldigt många olika saker. Men generellt sett så är ju mitt svar, det ska fungera. Det här är ju en ständig diskussion som vi har som jobbar med färdtjänst. Att skapa en färdtjänst som, där man känner sig trygg och att det fungerar nästan alltid till 100%. Att det kommer gå fel ibland, det kommer det alltid att göra. Men vi ska ju minimera felkällorna så att man känner sig trygg och säker med de som kommer hämta mig och med de som jag ringer till när jag beställer. Då får du hjälp när det går snett.
Det sa Lunds kommuns färdtjänstchef Lars Hellström som talade med vår reporter Dodo Parikas. Och insändaren kom från Jonathan Nyman, även han i Lund. Har kanske du någonting att berätta i Skånes taltidning? Hör av dig till redaktionen. Alla kontaktuppgifter finns i redaktionsrutan sist i tidningen.
Synskadade skidåkaren Sebastian Modin är världsmästare igen. Tillsammans med den nya ledsagaren Emil Jönsson Haag vann han sprintdistansen i kanadensiska Prince George och försvarade med det sitt VM-guld från 2017. Söndagens VM-premiär på 10 km slutade med en femteplats för den 24-åriga Östersundsbon och hans ledsagare som tidigare själv tävlat och är OS-medaljör. På tisdagen räckte det alltså hela vägen för duon. De vann kvalet och tog sig sedan vidare från semifinalen. I finalen vann de före vitryssen Yuri Holub och treare blev ukrainaren Dmitri Soyarko. Modin har vunnit världskuppen de två senaste säsongerna och i vinterns delar han ledningen med kanadensaren Brian McKeever. Förra året blev det paralympiskt silver i Sydkorea, Modins femte totalt.
Ingen röd gubbe, men blinkande lampor. Det finns övergångsställen som inte riktigt ser ut som andra, bland annat i Sjöbo och Kävlinge. Men hur fungerar de för de som ser dåligt eller inte alls? Skånes taltidningskanslist Ulla Josefsson, som har en kraftig synnedsättning, vet.
Men om du trycker på den knappen där så ska nog den lampan, jag tror den ska tändas.
Vi står vid ett övergångsställe på Kvarngatan i centrala Kävlinge, precis vid biblioteket. Här finns ingen röd eller grön gubbe eller ljudsignal i en knatterbox. Men överst på vägmärket för övergångsställe sitter gula lampor riktade i bägge riktningar ut mot trafiken. Och på stolpen finns en knapp att trycka på.
Men är det då solljus som nu till exempel? Då ser man ju inte om den lyser eller inte.
Nej, och är det inga knatter så...
Nej, det är det inte.
Nu tror jag det kommer någon här i gul väst.
Annette Bengtsson och jag är trafikingenjör här i Kävlinge.
Vad är det för sorts övergångsställe?
Ja, det är ju ett övergångsställe där du har möjlighet att trycka på knappen och då börjar det blinka gula lampor ovanför de här skyltarna som visar att det är ett övergångsställe. Och det är ju till för att bilisterna ska notera tydligare att här är ett övergångsställe, det händer någonting i denna punkten.
Jag lade märke till att när vi gick förbi att den satte igång av sig själv också, både när man tryckte och när man passerade.
Ja, så det där är en sensor också, men tanken är att man ska trycka. Och de reaktioner vi har fått är framförallt från bilisterna som upplever att det är positivt att man syns tydligare.
Och vad är er bild, din bild av hur det fungerar? Du sa att bilisterna tycker att det är positivt. Har ni fått andra reaktioner?
Nej, vi har inte gjort några uppföljningar på så vis att vi har sett om man stannar i högre grad än vad man gjorde tidigare. Men vi uppfattar dem som att trafikanterna upplever det som att det är positivt.
Och Ulla, vad säger du?
Ja, personligen så tycker jag den ger inte mycket. För man vet ju inte, stannar de eller inte? För jag ser inte om det blinkar eller inte lyser, om inte det är mörkt.
Nej, och jag kan förstå den otryggheten så att säga. Att detta är ju liksom inget rött ljus. Men det är fortfarande samma regel att oavsett om det är rött ljus eller det är ett övergångsställe så ska bilisterna stanna för gångtrafikanter. Så vi har ju hela tiden den här problematiken att kan jag verkligen vara säker på att bilen nu har sett mig och ser att jag ska gå över gatan här? För tyvärr finns det ju både de som kör mot rött ljus och de som kör över övergångsställen fast det är någon som håller på att passera.
Men vad är ditt råd till Ulla som ser lite och till den som inte ser alls när de ska använda det här? Är det poäng att trycka på knappen?
Ja, mitt råd är ju att trycka på knappen för då ökar man synbarheten. Då är det lättare att vi ser varandra. Men fortfarande att man är lika försiktig som om där inte vore någon knapp när man ska passera gatan.
Ja, synskadad eller inte. Hur lätt är det att ens förstå de här ovanliga vägmärkena med ljussignal?
Jag undrar hur många som kan det där, vad det betyder.
Det ingår ju i körkortsutbildningen och skolutbildningen. Liksom vad här går man betyder och vad man ska göra vid övergångsstället.
Men finns det en kunskap om vad blinkandet betyder?
Nej, men lamporna betyder ju egentligen inget. Utan oavsett om det är lampor eller inte så ska man stanna förgående vid övergångsstället.
Det sa Annette Bengtsson, trafikingenjör i Kävlinge kommun. Mats Hedfors, han är verksamhetsansvarig i Skåne för NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. Och han säger så här om det här blinkande tillägget till vägmärket med herr Gårman vid övergångsställen.
Ja, det här har dykt upp där i några kommuner som lite försök. Tyvärr är det så att långt ifrån alla bilar stannar vid ett övergångsställe trots att vi sedan rätt många år nu tillbaka har en form av väjningsplikt. Och det här har varit ett sätt att försöka liksom förstärka efterlevnaden av de regler som vi nu har haft i många år.
Och vad är din och NTFs bild av hur det här fungerar?
Det som är nog en fördel är att uppmärksamheten skärps. Och det gör den förmodligen hos flera bilister än vad fallet var tidigare. Det som fortfarande är problemet och som jag tycker att man som väghållare ändå måste fundera på att man kan inte köpa sig fri från den problematik som ändå uppstår för den bilist som av olika anledningar, det kan de flesta fall vara omedvetet, inte uppmärksammar ändå, varken att det är ett övergångsställe eller att det är lampor som blinkar. Och passera förbi övergångsstället när det finns en fotgängare eller en cyklist som leder sin cykel över. Och är det då så att det här övergångsstället dessutom inte på något sätt är hastighetssäkrat, så får vi ändå en kollision och en skadeföljd som blir allvarlig. Så att man har inte löst alla problem, det vill jag gärna betona, med blinkande lampor. Det är ett vällovligt försök. Jag menar på att det är ändå inte det optimala. Då måste man våga ta till andra åtgärder som inte alltid är populära hos bilister och politiker och en del tjänstemän.
Då pratar vi farthinder.
Ja, det gör vi. Vid en kollision vid ett bra tilltaget farthinder så går ju hastigheten ner i sådana nivåer att vid en eventuell kollision så kommer ingen person att dödas eller skadas svårt. Det är det ena. Men det andra är också att man vet i studier att samarbetet mellan just fotgängaren och bilisten blir så mycket bättre. Därför att hastigheten hos bilarna blir så mycket lägre. Så att då är ju liksom benägenheten för att till och med stanna till mycket, mycket större. Så det är effektivt ur två perspektiv.
Men en blind eller gravt synskadad person som ska gå över, som vi gjorde en koll i Kävlinge igår, så kan den personen ju inte se ifall hennes tryckning på en knapp, som det var i det här fallet, eller den automatiska blinkningen som kommer igång därför att man närmar sig stolpen, att bilisten faktiskt stannar. Har du någon bild av funktionshinderanpassning av de här stolparna?
Det är ett problem. Så är det ju. Det är ofrånkomligt. Och med tanke på att vi ändå har över 1 miljon som har någon form av funktionsnedsättning av olika slag, så borde ju liksom de lösningar man har vara tydliga, enkla. Och det här systemet kommer ju inte att räcka fullt ut på något sätt för att skydda den här gruppen funktionsnedsatta i den utsträckning som man bör göra.
Jag skulle egentligen vilja ställa en fråga, för att det här är ju ett ljussken men där är inget ljud i den. Hade det varit en fördel, tycker du, om det hade varit en ljudsignal i den också?
Ja, absolut. Det hade varit mycket lättare, för då vet man ju liksom vilket det är.
Ja, nej, men vi tar med oss den.
Avslutade Annette Bengtsson, som är trafikingenjör i Kävlinge kommun. Vi hörde även Skånes taltidningskanslist Ulla Josefsson, bosatt i Kävlinge och synskadad, samt Mats Hedfors, verksamhetsansvarig i Skåne för NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. Och även i Sjöbo, där Hedfors bor, finns såna här blinkande övergångsställen. Reporter var Dodo Parikas.
Öppnat och stängt. I Skurup, Sjöbo och Tomelilla har polisstationerna stängt för besök. Och nu är det här permanent efter en försöksstängning under förra året som få verkar ha märkt av. Det går fortfarande att ringa. Vid mindre akuta ärenden är numret 11414 och vid akuta 112.
I Ystad har Systembolaget på Stora Östergatan stängt på obestämd tid efter att en brand i fastigheten sägs påverkat arbetsmiljön. Team Sportia-butiken i samma hus har öppet som vanligt. Och vi får väl lov att berätta att närmsta systembolag finns i Skurup, Sjöbo och Tomelilla.
I Svedala har kaféet Mr. Java öppnat på Storgatan 12 i en lokal där det tidigare låg en klädaffär. Till lunch serveras mackor och pajer.
I Anderslöv har gymkedjan L9 Fitness dragits ur verksamheten på Norra Industrigatan 5. Men själva gymmet drivs vidare av en tidigare anställd som ännu inte kommit på ett nytt namn.
I Helsingborg har en blomsteraffär öppnat i Magnus Stenbock-gallerian på Kullagatan 12. Blommor från oss heter den, och sen tidigare finns en butik med samma namn på Väla.
I Malmö har den amerikanska pizzakedjan Domino's öppnat i Västra Hamnen på adressen Västra Varvsgatan 18D. Det är deras sjunde restaurang i stan, och de finns sedan tidigare också i Lund och Helsingborg. Hemkörningen är specialiteten och för det har alla telefonnummer 90123.
I Malmö har den prisade sushi-restaurangen Psycho på Sankt Knuts väg 7 stängt för renovering. När de öppnar igen i mars ska huvudvikten ligga på nudelrätter. Dessutom blir det en så kallad omakase-bar med styckvis servering av lyx-sushi.
Och i Malmö har barnprylbutiken Baby's Time öppnat på Föreningsgatan 70. Ett halvt stenkast från Coop-huset, även kallat Varnhem på Värnhemstorget.
Synskadades riksförbund har fått en ny intressepolitisk chef efter några månader utan. Per Viktorsson heter han, en 59-åring med rötter i Norrland. Från i måndags har han jobbet att se till att synskadades intressen får politiskt gehör i hela landet. Och även om Viktorsson tappade synen tidigt har han inte någon större erfarenhet av synskaderörelsen. Så för att ta honom på pulsen hälsade Radio SRFs Joakim Kohlman på honom i hans hem.
I hjärtat av Gamla stan i Stockholm, i ett gult stenhus med anor från 1650-talet, där bor Per Viktorsson.
Då tänkte jag faktiskt börja med den här klassiska sportfrågan. Liksom. Hur känns det?
Ja, nej, men det känns ju jättebra och överrumplande och överväldigande på samma gång. Och viktigt jobb och ett spännande jobb. Verkligen, man kan snacka om ett meningsfullt jobb, att verkligen få göra någonting som känns att det är viktigt och betyder någonting för människor. Det känns jätteroligt tycker jag.
Berätta då, vem är Per?
Vem är Per? Ja, jag är 59-årig man då som bor i Gamla stan i Stockholm, har en särbo och egentligen född i Gällivare från Norrland men kom ganska snabbt ner hit till ja, man ska säga södra Sverige kanske man ska säga. Uppväxt i Norrtälje så att jobbat tidigare då inom äldreomsorgen, varit chef inom äldreomsorgen 25 år i kommuner då Stockholm och Lidingö. Så jag har pluggat i Uppsala tidigare, också läst till en filkand. Så att historia och litteraturvetenskap. Ja, det är väl kort om jag.
Du har en egen synnedsättning?
Ja, det har jag. Har jag haft sedan jag var någon månad gammal när jag fick glaukom, då grönstarr. Så att som gjorde att jag fick nedsatt syn och har förlorat synen väldigt snabbt. Man opererade mitt vänstra öga, så jag har aldrig, vad jag vet, sett på mitt vänstra öga. Men jag hade väl en 10-20% syn på mitt högra öga under många år. Men sen har den de senaste 10-15 åren blivit successivt sämre. Så att jag för 1,5 år sedan kan man säga förlorade all syn egentligen. Så att jag idag ser i bara lite ljus och mörker och väldigt svaga konturer.
Du har gått på Tomtebodaskolan, men vad har du haft för relation till synskaderörelsen från dess och fram till nu så att säga?
Ja, sen har jag, efter att jag gick på Tomteboda så har jag väl inte haft så mycket relation med synskaderörelsen. Jag har väl liksom lite grann följt vad som har hänt och sånt där naturligtvis kring aktuella frågor och sånt. Men jag har ju inte varit aktiv inom synskaderörelsen, det har jag inte varit. Jag har varit med någon grej jag började på 80-talet. Jag hade en kompis som jobbade inom synskaderörelsen då som jag var med på någon bussturné. Man var ute och vi var ute och pratade om rätten till arbete, att synskadade skulle få jobb och sådana saker. Och pratade om det, åkte runt till olika ställen på sommaren, var ett antal dagar. Så att annars har jag inte haft så mycket kontakt. Det har jag inte haft förrän de senaste åren då som jag har aktiverat mig mer kan man säga. Och kommit mer i kontakt med det. Och också med liksom de, när min syn har blivit sämre och jag har haft mer behov så har det blivit så naturligt att jag har kommit i kontakt med som syncentralen och fått kontakt med andra så här, myndigheter och institutioner som man behöver ha kontakt med då för att man ska kunna fungera. Så, och då har jag också börjat komma närmare synskaderörelsen. Men jag har inte varit aktiv i synskaderörelsen, det har jag inte varit.
Vad var det då som fick dig att välja att söka jobb just som intressepolitisk chef på SRF?
Ja, det var att jag som sagt var sen de senaste åren har börjat och intresserat mig mer för de här frågorna och följt efter med mera regelbundet och på djupet i dem och kollat upp det. Sen har jag ju för sig också lite, kan man ju säga, via det jobb jag har haft, så har jag haft jag har ju varit chef för hemtjänsten och vi har ju hjälpt personer med synnedsättning, så att jag har ju lite kommit i kontakt med det på det sättet då. Men det var ju mer att min egen situation förändrades och jag kom i kontakt med det, och den resa jag fick göra med att kontakta med syncentral, försäkringskassa, arbetsförmedling etc. då. Och jag söker färdtjänst, jag har ju förut inte haft färdtjänst då, men för ett drygt år sedan som jag började åka färdtjänst och såna här saker, så att jag har ju kommit mycket mer direkt kontakt med det själv och fått uppleva hur de svårigheter och de problem man ställs inför då, hur omvärlden eller samhället ser på personer med synnedsättning. Och då har jag blivit mer engagerad, och när jag såg den här tjänsten så tänkte jag att det där låter jättespännande och kul, och det skulle vara roligt att jobba med de frågorna, för det är väl lite åt det hållet jag har lutat, att jag skulle vilja jobba med någonting som engagerar mig mer personligen och som ger mer och som kan ge andra människor mer än att jobba. Det gör det i kommunen också, men jag har jobbat så länge i kommunen så jag känner att jag vill jobba med något som ligger mig mer varmare om hjärtat, som känns mer engagerande. Och då sökte jag tjänsten och tänkte att vi får se hur mina meriter håller sig till rätta. Att det var frågor som intresserar mig, som jag tycker att jag är hyfsat insatt i och kan tro mig kunna bidra positivt och till en positiv utveckling inom synskaderörelsen.
Du har ju ett långt liv bakom dig som chef just inom kommunal verksamhet. Vilken nytta tror du att du har av de erfarenheterna när du kommer till SRF?
Det tror jag att jag har ganska stor nytta av att ha den erfarenheten. Jag har ju erfarenhet hur man funderar, hur tänker och i den kommunala sfären och även andra. Och jag är ganska bra insatt i lagar och sånt här som styr, som också påverkar oss som med synskador, medan socialtjänstlagen, LSS och sånt där har jag haft en hel del kontakt med. Så att det tror jag att jag har ganska stor erfarenhet också. Och hur de här stora organisationerna fungerar och hur man tänker där, att ha den erfarenheten därifrån, att känna till lite hur man agerar och sånt där. Det tror jag att jag kan bidra en hel del till arbetet inom synskaderörelsen.
Vilket avtryck hoppas du att du ska kunna göra som intressepolitisk chef?
Jag hoppas att jag ska kunna vara med alla andra och föra arbetet framåt för jämlikhet och självständigt liv för personer med synnedsättning. Och kanske stärka, det känns ju lite som att trycks lite bakåt, saker och ting har blivit lite sämre, att ha försämrats de senaste åren. Och det känns väl som att vi behöver försöka komma framåt och göra oss tydligare och få våra behov och krav mer tillgodosedda och förstådda av myndigheter, statliga myndigheter, regeringar etc. Så att vi får ett bättre gehör för detta, vad vi behöver för att fungera i samhället. Så det hoppas jag kunna göra, att bidra till en positiv utveckling där. Flytta fram de positionerna.
Vilka frågor tror du är viktigast för SRF att jobba med dem den närmsta tiden?
Ja, det finns ju nu har det varit mycket fokus på ledsagning med LSS-utredningen och jag har ju själv varit med om det. Jag har fått avslag på LSS eller på ledsagning för med LSS, så att jag får det via SOL. Det tror jag är en viktig fråga, att man gör det tydligt för samhället att ledsagning för oss måste vara en rättighet, att vi har rättighet till det som alla andra, att få kunna komma ut och göra aktiviteter när vi vill i en stor omfattning, så utan att det är för mycket begränsningar kring det. Jag tror det här med färdtjänsten är en viktig sak som är en oerhört viktig för att kunna röra sig i samhället, att kunna komma ut, att det fungerar bra, att det är bra villkor där och att man kan lita på det. Men jag tror också att en grundläggande fråga är ju det här med rätten och möjligheten till arbete, ett meningsfullt arbete för personer med synnedsättning, att vi får vara med i arbetslivet, för det är så mycket som ändå präglar samhället om man inte är med i arbetslivet när man ska vara det. Att det är väldigt viktigt att vi får vara med där, att vi får vara det på våra villkor och få möjlighet att göra det. Det tror jag är väldigt viktiga frågor.
Du säger ju att du har följt SRFs intressepolitiska arbete ett tag. Har du sett någonting som du skulle vilja förändra i det arbetet som görs idag?
Nej, det vill jag nog inte. Det tycker jag är för tidigt att säga, och det vill jag nog bli mer insatt. Jag känner att nej, jag vill nog in förutsättningslöst i det. Så att jag har väl ingen sån här agenda att jag vet att det här vill jag förändra. Det känner jag inte. Det känner jag att det är lite för tidigt att ha det. Utan jag vill gå in nu och komma in i den här rollen och lära mig mer inifrån och se hur arbetet mer konkret fungerar och känna på det innan jag liksom har några åsikter om vad som behöver förändras eller inte. Jag känner att jag är inte där ännu. Det är lite för tidigt.
Mm. Hur planerar du att jobba just för att sätta dig in i de här frågorna och så?
Ja, jag kommer ju att naturligtvis prata med folk, ha samtal, följa upp, diskutera med alla de jag har kontakt med, framförallt med de medarbetare som jag kommer att jobba inom min avdelning. Så kommer det att vara oerhört viktigt för mig att få ha en ständig dialog med dem och höra hur de jobbar och deras tankar. Det är många, vad jag förstår, med lång erfarenhet och mycket kunskap där jag har mycket att hämta och det kommer jag ju lyssna på. Jag kommer också att lyssna naturligtvis på synskaderörelsen utifrån landet. Det tror jag är viktigt att inte bara ta ett Stockholmsperspektiv utan att alla runt om ute i landet att få höra de rösterna och de erfarenheter man har där utom. Så att min vilja är väl att liksom få in så mycket information och ha så mycket kontakter som möjligt och att få höra olika synpunkter på vad som behöver göras och vad vi kan göra bättre. Så det ser jag väl här i början kommer ju vara ta mycket av min tid att lära känna folk, få höra och få in erfarenheter och kunskap kring detta som jag kan lägga till min bild av det när jag bygger min syn på detta och hur vi ska jobba vidare. Och naturligtvis höra hur styrelsen tänker och sånt här. Det är ju ändå de som ytterst bestämmer vilka frågor vi ska driva och sånt här. Det är viktigt att höra hur de resonerar och vad de ser framöver.
Du har ju väldigt lång erfarenhet som chef. Hur tycker du att en bra chef ska vara?
En bra chef ska ju vara en närvarande, lyhörd chef som jobbar tillsammans med sina medarbetare, som ser dem som en helhet och som är en del av detta, men som också är med och sätter upp riktningen. Men det ska ju göras i samarbete med medarbetarna. Det tror jag är viktigt. Jag tror på ett lyssnande ledarskap och att det är ett inkluderande ledarskap där alla får vara med och bidra.
Du berättade ju tidigare här att du har förlorat stora delar av din syn väldigt fort. Vad ifrån den processen kan du ta med dig in i ditt jobb?
Oj, ja, jag kan nog ta med mig en hel del av de erfarenheter jag har varit med, men också hur det är att gå från det att se ändå något som man kan ta sig runt och sådär till att komma över till att plötsligt inte göra det. Så det tror jag är erfarenheter som jag har och som gör att jag kan bidra ganska mycket på det sättet. Men inte minst med de kontakter jag har haft med olika myndigheter och upptäckt vilka svårigheter det leder till och hur rörigt det kan vara och oklart det kan vara. Och där kan man väl se att det finns ju oerhörda möjligheter i förbättringar tycker man, hur mycket vi nu kan påverka detta. Men alltså dessa myndigheter som själva inte vet vilket uppdrag de har eller om det är hos dem man kan få beslut om saker och ting eller om någon annan. Det är ju väldigt rörigt som det är idag tycker jag med Försäkringskassa, Arbetsförmedling och även inom kommunen. Långa handläggningstider, förvirrande omständigheter och där bör man verkligen tänka till och det är ofta så att man inte ser, tas det ganska liten hänsyn till eller man har ganska liten förståelse förutom man utgår ifrån att man ser att man ska klara av saker och kunna sköta det helt digitalt som det är idag. Det ska ju skötas med digitalt nästan allting så att där finns ju en hel del att göra, erfarenheter som jag har, vad som kan bli bättre och som säkert måste ställa till väldigt stora problem för många som får en synnedsättning att kunna ha de kontakterna och komma in och ta sig fram helt enkelt i den här djungeln av regler och förordningar och vem man ska kontakta och hur och när och så. Och det är högst förvirrande måste jag säga. Då är jag ändå själv van vid att hålla på med det efter att ha jobbat i min kommun i 25 år som chef. Känner om jag har svårt med det, vad ska inte då kanske en del andra som har lite mindre ha? Det känns som att här finns mycket att göra.
När du inte jobbar, vad sysslar du med på fritiden?
Ja, jag har alltid tyckt om att läsa mycket så att jag lyssnar ju mycket på ljudböcker nu har gjort sedan jag har gått över till det så inte kunde läsa själv. Och det är väl en 10 år sedan ungefär som jag inte kunde läsa själv längre. Musik är också en stor del av min tillvaro. Tycker om att vara ute och gå och röra på mig så att lite sportintresserad är jag också och sådär. Så att umgås med min särbo, med min familj. Jag, 4, 3 syskon har jag och sådär så att en släkt så att det vänner förstås också. Så att det är väl ungefär det man hinner med.
Sa Per Viktorsson, ny intressepolitisk chef på SRF Riks i Stockholm. Reporter var Joakim Kohlman på Radio SRF som vi lånat inslaget av och vi ska säga att det här var en något nerkortad version.
Ett vardagstips får vi från Simon Tiensu som håller kurser för SRF Lundabygdens medlemmar i just det ämnet. Och det här tipset som handlar om att laga fisk i ugn har han fått från boken Vardagstips för synskadade.
Jo, fisk i ugn. Och då kan man ha en vanlig bordskniv. Och så för man in den i fiskratängen när den är i ugnen. Och när man drar ut den, är den kall, då är inte fisken färdig. Är den varm, då är fisken färdig. Jag gav det här tipset, eller hon gick på den här kursen. Och så kom hon veckan efter och sa att nu hade barnbarnen hemma. Och hon hade lagat fiskratäng och de tyckte det var så gott. Hon var stolt, hon hade klarat av att göra det själv.
Det var någon som gick på en av dina kurser.
Precis, ja. Och hon hade varit ordförande i Svenska hushållslärarnas riksförbund och sånt där. Så hon var hushållslärare i bottendamen. Och kunde laga mat. Utan hon behövde de här knepen hur hon klarar av det när man ser dåligt. Det som är viktigt i samband med när det gäller ugnar och sånt där. Det är det att om man har grillvantar så ska man se till att det är långt skaft på dem. Så man inte bränner under armarna när man går in i ugnen och sånt här.
Hur varm är den då liksom? Räcker det att den är lite varm eller hur varm ska den vara?
Ja, den ska kännas varm. Så då ska det vara färdigt. För att det är ju oftast i recept så ska det vara gyllengul färg på dem eller något sånt där. Och det ser man ju inte, utan då måste man försöka ta det här på något annat sätt. Sen kan man ju då börja med att mäta tid. Har man i ugnen i 30 minuter, då kan man ju kolla om det är färdigt eller inte. Och det är ju olika ugnar. Den här ugnen kanske behöver ha 40 minuter på sig, en annan ugn bara 30 minuter. Men det måste man ju lära sig.
Kommer du ofta på knep så här, liksom, bara att ja, men så här kan jag göra?
Det är nog mest ifrån den här boken jag får knepen. Och sen, det finns ju vissa saker som man, när man jobbar med det här så träffar man ju på folk som har kommit på idéer. Och det är ju en av de viktiga sakerna med föreningslivet, att när man träffas så byter man erfarenheter. Då säger den ena, ja men jag gör så här när jag gör en sockerkaka. Det har jag inte tänkt på, säger den, det måste jag också prova. Och så på det viset så byter man erfarenheter.
Det sa Simon Tiensu i Furulund som pratade med Åsa Kjellman Erisi.
Månadens talbokstips bjuder på livsöden, relationer och starka känslor. Och de kommer från Malmö stadsbiblioteks Maria Sandelin och Nina Olsson. Den sistnämnda gör comeback som boktipsare och eftersom det var flera år sedan sist låter vi henne introducera sig själv.
Jag heter Nina Olsson alltså och jag är bibliotekarie på Malmö stadsbibliotek där jag jobbar med förmedling av både skön- och facklitteratur och medier överhuvudtaget. Det blir en del talböcker också, mest att jag möter personer som vill låna talböcker nu.
Alltså på talboksavdelningen? Den som kommer dit får träffa dig?
Ja, absolut. Och i Ljusets kalender får man träffa mig, där vi har all förmedling av litteratur, bland annat talböcker.
Mm. Har du någon speciell genre av böcker som du gillar mer än andra?
Ja, det ska nog vara romaner med de starka känslorna. Jag vill alltid åt det på något sätt. Och gärna gå utanför Sverige, tycker jag om. Alltså lära mig om nya världar och verkligheter, människor, nya sätt att fungera och så.
Ja, jag tror att vi får se lite av de här starka känslorna i dina tips redan idag. Då ska du börja.
Det kan jag göra. Jag har läst en bok av den baskiske författaren Fernando Aramburu som heter Patria, som betyder fosterland. Och den är inläst av Jens Malmqvist. Det är en riktig tegelsten på 27 timmar och 13 minuter. Och den här boken, den har hyllats i den spanskspråkiga världen. Och författaren har till och med jämförts med Tolstoj. Och om jag ska berätta lite om handlingen så börjar den med att Chato, en man som är i 60-årsåldern, han är make och far till två vuxna barn. Han faller offer för den terrorstämplade separatiströrelsen ETA. Då han kallblodigt skjuts ner på öppen gata i en liten by i Basken. Och skälet är att han har inte betalat utpressningspengarna till rörelsen. Och det fick förödande konsekvenser. De började liksom klottra hans namn och svärta ner hans namn helt enkelt. Och en dag så blir han då bara helt öppet nedskjuten på en gata då.
Så som hände människor i verkligheten när ETA var aktiva. Ja.
Precis. Och det är två familjer då som man får följa. Två väninnor främst då, en som heter Bittori och en som heter Miren. Och de har stått varandra väldigt nära under alla år. Men nu, i och med det här attentatet då, mot Bittoris man, så blir de bittraste fiender. De kan inte se varandra mer och Bittoris familj, blir helt utstött ur bygemenskapen också. Miren, hon tar parti för sin favoritson som heter José Marie. Han är djupt engagerad i ETAs rörelse och han tros vara den som ligger bakom attentatet mot hennes man. Och många år senare, och det är här som romanen tar sin början då, så lägger ETA ner sina vapen. Och Bittori, änkan, flyttar tillbaka till sin lilla by. Men då undrar man, är det ens möjligt att komma tillbaka och liksom se folk i ögonen? Så det är ju modigt av henne att ta sig tillbaka då. Och det visar sig att hon har blivit en icke önskvärd person och folk börjar viska om henne. Och om hon flyttar en blomvas så är det bara, ja, varför gjorde hon det? Alla börjar tolka tecken och så, varför hon gör på ett visst sätt då. Så det skvallras något fruktansvärt. Men hon tycker att hon har inget att förlora. Hon går till sin mans grav. Och vad hon vill, det är ju att hon vill liksom reda ut vad var det egentligen som hände. Och liksom nå någon slags försoning innan hon dör, skulle man kunna säga. Så det är en roman som handlar mycket om försoning.
Maria Sandelin, vad har du att tipsa om?
Jag har till att börja med en biografi av Kenneth Hermele som heter Ersättl i Stockholm. Den kom förra året. Ersättl i Stockholm är alltså Kenneth Hermeles självbiografiska bok om sin uppväxt i Ersättl, som betyder ett judiskt kvarter på söder i Stockholm. Kenneth Hermele är ekonom och föreläsare. Han har skrivit några fackböcker förut. Hans föräldrar hade invandrat från Polen respektive Tyskland tillsammans med sina föräldrar före kriget, och de upplevde alltså inte själva förintelsen, men den var ju ändå närvarande i familjernas liv. En bror till mamman försvann till exempel under kriget spårlöst, och det dröjde ända in till 90-talet innan hon slutade att söka efter honom. Föräldrarna var ett ganska omaka par, och länge var Kenneth mammas pojke som han delade en innerlig religiositet och traditionell livssyn med. Pappan å andra sidan var mer inriktad på det världsliga och att bygga upp ett välstånd för familjen. Och han hoppades länge på att de båda sönerna Kenneth och Bernt skulle ta över den leksaksfirma som han hade grundat. Men så blev det inte. Bernt blev journalist. Kenneth ägnade sitt yrkesliv åt bland annat biståndsarbete. Som ung och vänsterradikal i slutet av 60-talet så fjärmade han sig också från religionen och mammans liv. Vilket hon tog väldigt hårt. Framförallt tog hon det väldigt hårt när han meddelade att han skulle gifta sig med en svensk icke-judisk kvinna. Då skrev hon ett brev till honom där hon berättade att nu var deras kontakt slut. Sen blev det inte så, men det var väldigt starkt för henne. Arthur Hermele, pappan, han dog i Stockholm 1996 och mamma Perla blev mördad i ett terrorattentat i Israel 2002. Och han skriver ju väldigt ömsint, inte okritiskt men ömsint, om sina föräldrar. Och han skriver om rikedomen och samtidigt det kluvna med att ha en dubbel identitet. Han är i högsta grad både jude och svensk. Om att höra till och inte. Och det är en reflekterande, varm och ärlig bok som jag gärna vill rekommendera.
Mm. Inläst av Örjan Blix, ska vi kanske tillägga, och han läser i 5 timmar och 45 minuter.
Ja.
Och boken finns i punktskrift också, ska vi väl kunna tillägga. Mm. Nina?
Ja, då går jag vidare till nästa. Jag har läst en italiensk författare, Domenico Starnone, som har skrivit en äktenskapsroman. Den heter Band, med undertiteln En äktenskapsroman. Och den är inläst av Anders Palm och den är 4 timmar och 55 minuter. Och det här är en roman om en äktenskaplig kris. Det här paret som heter Vanna och Aldo, de har varit gifta i 12 år. Och de har 2 barn som heter Sandro och Anna. Och en dag så lämnar Aldo helt enkelt familjen för sin... Han har förälskat sig i sin elev, Lydia. Inte helt ovanligt scenario. Och romanen, den inleds med att hans hustru skriver ett brev till honom. Där hon liksom vill försöka förstå varför han har lämnat familjen. För det här har skett väldigt plötsligt. Alltså hon förstår ingenting och han är inte kontaktbar. Hon vill förstå detta. Och sen så vill hon också skriva brevet som ett försvar för äktenskapet helt enkelt. De har ju faktiskt ingått någonting. Så att hon börjar brevet så här. Om du har råkat glömma det, min bästa herre, så vill jag bara påminna dig, jag är din fru. Och det är ju lite spännande, så börjar alltså boken.
Mm.
Mm. Och bilden av det som hänt då, det fördjupas då när man även får ta del av mannens tankar. Och det är ju inte helt vanligt, utan det är ju ofta ur kvinnans synvinkel då. Så det tycker jag var lite spännande med den, att man får verkligen hans syn på det hela också. Och sen så är det även barnen, eller framförallt dottern är det som också kommer med sina tankar mot slutet sen. För det är alltså så här, jag tror utan att avslöja för mycket så kommer han tillbaka, men det förstår man av handlingen, så det är inte att säga för mycket. Men det är det som gör den lite spännande också, att man vet att han är borta i 4 år och sen kommer han tillbaka och så ser vad som då händer med äktenskapet. Vad gör det med äktenskapet? Så att ja, jag tycker de här 3 perspektiven framförallt var väldigt spännande och att det gör den lite unik. Så här, och väldigt trevligt skriven också. Så där. Inte riktigt om... Ja, det är ganska återhållsam skriven egentligen är den. Men väldigt reflekterande och klok roman tycker jag.
Mm. Maria, en titel som kan uttalas på i alla fall 2 olika sätt. Förlåten eller förlåten?
Ja, precis.
Jag Agnes Lidbeck, känd stjärnskott, ja. Eller väl etablerad numera.
Ja, hon har varit produktiv. Hennes första roman kom 2017, Finna sig. Förlåten eller förlåten då. Mm. Förra året, 2018. Och nu är hon på gång med en ny roman i år som jag tyvärr inte kommer ihåg titeln på. Men en bok om året har det blivit här, en roman. Och sen sa du att hon har skrivit dikter också.
Just det, poesi också. Kommer inte heller ihåg titeln. Men...
Nej. Ja, och den här boken är då inläst av Marika Bergström. Och den är på 5 timmar och 45 minuter. Och den handlar om systrarna Ellen och Maria som tillbringar en hel sommar tillsammans när deras pappa har gått bort och det gemensamma sommarhuset ska tömmas. I vanliga fall har de inte så mycket kontakt. Och de, ja, där finns alltid med en biton av misstänksamhet. De litar inte riktigt på varandra och gillar inte riktigt varandra. De är också varandras motsatser. Stora syster Ellen är en disciplinerad karriärkvinna. Hon reser mycket i jobbet och ror viktiga affärsuppgörelser i land. Hon lever utan familj och barn. Lilla syster Maria jobbar i äldrevården fast hon alltid har sagt eller för att hon egentligen skulle bli skådespelare eller journalist. Men hon har blivit kvar i äldrevården där hon i och för sig trivs. Så hon är väldigt omtyckt av de gamla. Hon är mamma till Dag som är 5 år och som hon älskar överallt. Hon är lite överviktig och dricker lite för mycket vin. Under sommaren så kommer minnen och gamla konflikter upp till ytan. Hur var det egentligen med förhållandet till föräldrarna? Och hur var det med farmorn? Och vad var det som hände den där tragiska sommaren när deras halvbror Jakob begick självmord i sommarhuset? De söker kontakt med varandra och där finns en vilja, men de har lite svårt att nå fram. Men vad som gör den här boken så bra är att författaren är så träffsäker. Så de är på ett sätt schabloner, de här 2 systrarna. Man kommer ofta på sig själv med att skratta och le igenkännande och sådär.
Mm. Svartsjuka står på tur.
Precis. Jag har läst en roman som heter Nykomlingen med undertiteln Otello på nytt. Och det är författaren Tracy Chevalier som sätter in Shakespeare i ett nytt sammanhang. Den är inläst av Karin Rosén och den är 5 timmar och 39 minuter. Handlingen utspelar sig på en skola i Washington DC, USA. Och dit kommer en ny elev, han heter Osei och han har ursprung i Ghana. Kommer från en diplomatfamilj. Dee, som är den populäraste eleven, får i uppdrag att visa honom runt. Och snart så blir hon upp över öronen förälskad i honom. Och det här väcker en otrolig avund hos de andra eleverna. För alla vill ju umgås med henne och ja, det blir katastrof helt enkelt. Och det sätter igång en kedja av intriger på hög nivå. Det finns en elev som heter Ian som är van att bli åtlydd kan man säga. Dels har han skaffat en flickvän genom att hota henne. Och hon, den här flickvännen Mimi, hon är bästa vän med Dee, den populäraste eleven på skolan. Och han... bestämmer sig helt enkelt igen då för att krossa den här relationen, Dees och Oseis relation. Och då använder han Mimmi, flickvännen då. Och hon inser ju inte vad det är han försöker göra, för att hon är ju en snäll individ. Alltså det är ett otroligt spel, och man reagerar väldigt starkt genom att läsa den här. Alltså för att man förstår ju vart det barkar hän, och det är verkligen till, mot katastrofen alltså. Och jag gillade det att man tar tag i de här förbjudna känslorna i den. Alltså både svartsjuka och rasism och svek. Och här finns allt. Och mycket, mycket välskriven.
Maria, din sista bok på biografins tema också.
Ja, Patina, långa liv och årgångshem heter den, av Petter Eklund. Den är inläst av Benny Nilsson och är på 4 timmar och 8 minuter. Som inte är så långt, men då kan vi lägga till att för den som ser lite, åtminstone, kan ha glädje av att titta i pappersboken här. För här finns fantastiska bilder, foton på de här människorna och deras hem. Men man kan också mycket väl bara lyssna på texterna som är väldigt välskrivna och fina.
Det är intervjuer med människor i deras hem och så får man se bilder från dem här. Ja.
Och det är alltså gamla människor och de flesta är så kallat äldre. Och författaren till boken då, Petter Eklund, han som har gjort intervjuerna och skrivit texterna, han har räknat ut att tillsammans har de här människorna levt nästan 1000 år. Men saken är den att de känns inte gamla, utan de har alla kvar en glädje och nyfikenhet på livet. Här finns saker, kläder, konst och böcker om vartannat. De flesta av de här personerna bor i lägenhet i Stockholms innerstad, men här finns även människor som bor på andra håll, även på landet. Flera är konstnärer, men här finns också lärare, lantbrukare, sömmerskor och fotografen och översättaren Lyfti Öskök. Jag har flera favoriter här, men en är en som heter Marianne. Och här är foton från nutiden när hon är 89 år och ett foto när hon är en 22-årig mannekäng och undervattenssimmare. Och man ser väldigt väl att det är samma människa, det är samma glimt i ögat. Hon kommer från en fransk teaterfamilj och hon ville själv bli konstnär. Och hennes specialitet blev att måla på tyg. Hon har också jobbat som sömmerska privat och sytt kläder åt prinsessan Lilian och prins Bertil i sin tid. En annan intressant dam är Elisabeth som är 93 år. Hon har jobbat hela sitt liv och säger att arbete är roligt men nöjen är tråkiga. Och hon har varit grosshandlare, sekreterare, konsthantverkare och spion under andra världskriget. Och då avlyssnade hon samtal mellan Hitler och Mannerheim, bland annat. Hon kunde tyska nämligen. Och hon har fortfarande ett rikt umgänge och bjuder hem folk på middag. Och det här är en bok att antingen lyssna eller läsa, titta i, lite i taget. Den gör sig nästan bäst så. Och det är en bok som man blir glad av.
Det tyckte Maria Sandelin som tillsammans med Nina Olsson på Malmö stadsbibliotek stod för talbokstipsen. Böckerna de tipsade om var alltså Fernando Aramburo, Patria, En shtetl i Stockholm av Kenneth Hermele, Domenico Starnone, Band, Förlåten av Agnes Lidbeck, Tracy Chevalier, Nykomlingen, Otello på nytt och Patina, Långa liv och årgångshem av Petter Eklund.
Evenemangstips. Thomas Dilevas David Bowie-hyllning Changes med just Bowie-låtar kommer till Slakthuset i Malmö ikväll fredag den 22 februari och imorgon lördag den 23 februari 19.30 med insläpp en halvtimme tidigare. Tixter säljer biljetterna som kostar 465 kronor.
Den hyllade sångerskan Zainab Osei har gjort succé på Malmöfestivalen och fyllt Globen i Stockholm. Nu återvänder hon till Malmö den 24 februari klockan 19 för ett framträdande i konsertsalen på Malmö Live. Biljetterna kostar 530 kronor och det är KB som säljer.
Föreläsningen I kamp för våra rättmätiga krav handlar om engelska suffragetter och svenska rösträttskvinnor som samtidigt kämpade för samma mål men med helt olika medel.
Lisa Lundgren berättar i Regionmuseets hörsal den 27 februari klockan 14. Kristianstads pensionärsuniversitet arrangerar och det kostar 50 kronor att komma in.
Den nordiska upplagan av världens mest prestigefyllda rankinglista för restauranger har publicerats. Fyra skånska krogar har stjärnmärkts av Guide Michelin. Volmers med adress Tegelgårdsgatan 5 på Gamla Väster i Malmö har fått två stjärnor, liksom Daniel Berlin i Skåne Tranås. En stjärna har gått till Bloom in the Park på Pildammsvägen 17 i Malmö vid just Pildammarna, samt till Sav på Vindåkravägen 3 i Tygelsjö. Alla behåller sina stjärnor sedan tidigare, medan restaurang Sture på Adelgatan 13 i Malmö blev av med sin. De stjärnmärkta priserna ligger förstås rejält över vardagsnivå, där Volmers är klart dyrast, men det finns mer överkomliga lunchmöjligheter och afternoon tea på Bloom in the Park.
Vildsvinen i min värld ska Stig Lundström berätta om den 4 mars klockan 19 på Mötesplatsen på Särlagatan 21 i Tollarp. Lundström har varit verksam inom LRF och Södra Skogsägarna. Och arrangör är Tollarps bibliotek.
Stora Villamässan intar Malmömässan i Hylje mellan 7 och 10 mars med utställare och program kring allt som rör boende. Tixter säljer endagsbiljetter för 150 kronor. På plats kostar det en 20 mer. Ett mässpass för hela utställningstiden kostar 260 kronor oberoende av hur man köper det. Mässan Vår trädgård pågår samtidigt och biljetterna gäller bägge mässorna. Öppettider: torsdag 11-18, fredag lördag 10-18 och söndag 10-17.
Resurscentret Femnet för kvinnor arrangerar programkvällar i Skurup. Kvinnors liv, de oväntade vägar livet kan ta och företagsamhet är ledorden. Den 14 mars handlar det om idéer som utvecklar och den 3 april är temat sömnad och vävnader. Klockslaget är 18.30 till 21 bägge gångerna. Anmälan görs senast en vecka före respektive träff på telefon 0704 800 531 eller e-post info@femnet.se. Platsen är Skurups sparbank på Stortorget och det är fri entré.
Konspirationsteoriernas tid är temat för en föreläsning av journalisten Kent Werne i ABFs lokaler på Spånehusvägen 47 i Malmö den 21 mars mellan 18 och 20.00. Hur uppstår och sprids konspirationsteorier? Vilka tror på dem och varför? Och varför är de så vanliga just nu? Det är några frågor som ska luftas. Werne utgår från sin bok Allt är en konspiration, en resa genom underlandet, och den finns inläst som talbok. Det är fri entré till föreläsningen.
Den jazzpoppiga sånggruppen The Real Group, som nyss släppte en ny skiva, gör två turnéstopp i Skåne i vår. Lördag den 9 mars spelar de i Röda salongen på Hässleholms kulturhus. Start 19.30 och slut 2 timmar senare. Inträdet är 475 kronor eller 225 för barn och studerande hos Nortic. Och dagen efter, den 10 mars, spelar de på Palladium i Malmö. Dit biljetterna kostar 450 och 225 kronor hos Kulturcentralen. I Hässleholm finns i talande stund gott om biljetter, men det börjar glesna när det gäller tillgången i Malmö.
Landskrona teater gästas fredagen den 15 mars av kollegorna i Helsingborg som ger musikalen en alldeles särskild dag. Förlagan är Tore Skolas film med Sofia Loren och Marcello Mastroianni som hemmafrun och motståndsmannen som stannat hemma medan Hitler och Mussolini möts i Rom en dag 1938. Start klockan 19 och föreställningen är 2,5 timmar lång med paus. En gratis introduktion ges av Lasse Waldow torsdagen den 28 februari 19.00 på Teatercaféet. Till bägge evenemangen är det Tixter och kassan på Landskrona museum som har biljetter. Musikalen kostar 360 kronor, men man behöver boka biljett även till introduktionen, som alltså är gratis.
Samma teatercafé i Landskrona blir till ett jazzcafé onsdag den 6 mars. Då spelar Carl Bagge-trio Bill Evans musik med pianot i förgrunden. Onsdag den 3 april sjunger Vivian Borsäck sina Ella Fitzgerald-favoriter, kompad av Martin Sjöstedt på piano. Vid bägge tillfällena börjar klockan 19 och inträdet är 120 kronor, eller hälften för de som är upp till 26. Biljetter även hit säljs av Tixter och museet i Landskrona.
Trolldom eller läkekonst? Örtmedicin genom historien är föreläsningstema för Emma Kronborg den 7 mars 18.00 i Lilla salen på Kulturkvarteret i Kristianstad. Det ska handla om folktro, magi, häxor och trolldom samt gamla läkeväxter. Hur de används historiskt, men också hur nya rön och aktuell forskning kan visa på användningsområden som fungerar även idag. Det är fri entré.
På Malmö konstmuseum pågår en utställning med konstnären Ester Almqvists verk till och med den 22 april. Målaren Almqvist levde mellan 1869 och 1934 och var framträdande på sin tid och är nu på väg att återupptäckas. Den 6 april klockan 14 blir det föredrag på museet om kvinnliga konstnärer från Almqvists tid till idag. Entréavgiften till Malmö museer på Slottsholmen, där konstmuseet är inrymt, är 40 kronor.
Komikern David Batras ståuppföreställning Elefanten i rummet går för utsålda hus runt om i landet. Och elefanten är förstås äktenskapet med en tidigare moderat partiledare, vilket är ovanligt bland komiker och något Batra tidigare tvekat att skoja om. Några extra föreställningar i hemmastaden Lund finns nu. På Stadsteatern den 8 och 9 maj 1930. Och så till turnéavslutningen på Sparbanken Skåne Arena fredag 17 maj samma tid, samma stad. Biljetterna kostar mellan 425 och 480 kronor och säljs av Ticketmaster.
Och ser vi ännu lite längre fram kan vi berätta att det blir fars på Fredriksdalsteatern i Helsingborg också i sommar. Med Eva Rydberg och Allan Svensson i huvudrollerna ges Var god dröj, en sjukhuskomedi i tiden. En pensionerad och något förvirrad svensklärare blir inlagd på ett sjukhus i Helsingborgstrakten. Och hennes kuvade make, som är teologiedoktor, tas därför läkare. Doktor som doktor. Adde Malmberg har översatt och regisserat originalpjäsen Nil by Mouth av John Chapman. Premiär är det fredag den 14 juni och sen spelar man onsdag till söndag klockan 19 ända fram till den 11 augusti. Biljetterna kostar 470 kronor eller 260 för unga upp till 16. Och de säljs av Julius.
Maxad musiknostalgi blir det den 20 juli 19.00 på Tydingesjöns camping i Broby, då det är konsert med Smokey som har en del originalmedlemmar med och coverbandet Creedence Tribute. Ticketmaster har biljetterna redan nu och de kostar 595 kronor.
Biljettinformation. Tixter har telefon 0771 47 70 70. KB nås bara via en hemsida, kulturbolaget.se. Nortic har telefon 0455 61 97 00. Kulturcentralen 040 10 30 20. Ticketmaster 077 170 70 70. Och Julius 0775 700 400.
Kalendern för årets nionde vecka tar sin början måndagen den 25 februari. Namnsdagsbarnen den dagen, de heter Sigvard och Sivert. Att Japan är känt för sitt firande av blommande körsbärsträd känner många till, men även blommande plommonträd uppmärksammas av japanerna. Och just detta datum beräknas plommonträden ha slagit ut åtminstone vid ett av den gamla huvudstaden Kyotos Shinto-tempel där det anordnas plommonblomfestival.
Tisdag den 26 februari är Torkels och Torgnys namnsdag. Årets bokrea drar igång. Några ljudböcker finns inte med i den dominerande bokhandelskedjans reakatalog. Däremot så finns det nätbokhandlare som rear ut fysiska ljudböcker på CD. Den brittiske tv- och kriminalromansfiguren kommissarie Lindlis och hans sidekick Barbara Havers andliga mor, alltså den amerikanska författaren Elizabeth George, fyller 70 år. En rad av Georges böcker finns inlästa som talböcker. En del av dem finns också i punkt.
Onsdagen den 27 februari är det Lage som har namnsdag. Det är också den internationella isbjörnsdagen, instiftad av organisationen PBI eller Polar Bears International. Syftet är att sprida information om isbjörnarnas allt mer utsatta situation i samband med issmältningen i Arktis. Nyligen skrämdes invånarna i ögruppen Novaya Zemlya i Norra ishavet av ett 50-tal hungriga isbjörnar som inte kunnat ta sig ut på isarna för att hitta mat eftersom havet inte frusit till tillräckligt mycket.
Torsdag den 28 februari är Marias namnsdag. 75 år fyller Colin Nutley, den brittisk-svenske filmregissören som tröskat igenom den svenska folksjälen i en rad filmer. Däribland Änglagårdsserien med sin fru Helena Bergström och nyligen bortgångne Richard Wolff i huvudrollerna. Just nu visas Nutleys tv-serie Bröllop, begravning och dop i TV4. Bergström är med, liksom Filip Sandén, Marie Göransson, Jan Malmsjö och Peter Harrison. Och serien finns syntolkad i TV4-tolken på TV4 Play på nätet. Och eftersom vi inte har något skottår i år så är detta februari månads sista dag.
Fredagen den 1 mars går vi in i vårmånaden, eller ugglemånaden som den också kallats för. Namnsdag har Albin och Elvira och inomhus-EM i friidrott drar igång i skotska Glasgow. 30 år har passerat sedan det isländska förbudet mot öl med högre alkoholhalt än 2,25% som svensk lättöl upphävdes. Det var 1915 som öriket införde totalt alkoholförbud för att stävja drickandet. Men redan 7 år senare började förbudet att luckras upp. Idag konsumerar islänningarna motsvarande 7,75 liter alkohol per person över 15 år. Motsvarande siffror för Sverige är strax över 9 liter. Strax över 10 liter för danskar och finländare. Men norrmännen är hälsosammast i Norden, 6,7 liter per person och år. Allt enligt Nordiskt välfärdscenter som sorterar under Nordiska ministerrådet. 40 år, det fyller Göteborgslöparen Mustafa eller Musse Mohammed. Bland hans prestationer finns att 2007 har slagit Anders Gärderuds 31-åriga svenska rekord från OS-finalen 1976 på 3000 meter hinder. Vilket gjorde Mustafa Mohammed till fjärde bästa i världen på den distansen. Och så blir den kanadensiske sångaren och tonårsidolen Justin Bieber 25 år. När han häromåret uppträdde i Sverige överraskades fansen inte så mycket av hans framträdande som av att stjärnan gavs ut på skogstur i Boden och semestrade i Stockholms skärgård.
Lördag den 2 mars är Ernst och Ernas namnsdag. I kanadensiska Calgary börjar skridsko-VM, alltså då i hastighetsåkning. Och i ryska Krasnojarsk är det dags för eftergymnasialt studerande atleter att samlas till årets vinteruniversiad, även känt som student-OS. Detta trots att kopplingar till de olympiska spelen saknas. Melodifestivalen SVT närmar sig final och det är dags för andra chansen, där de melodier som inte gick direkt till final i deltävlingarna ska upp till bevis. Och det gör de i Nyköping. Liksom tidigare deltävlingar syntolkas även andra chansen direkt i SVT 24 med start klockan 20. På SVT Play ligger sändningarna kvar för de intresserade till mitten av augusti.
Söndagen den 3 mars har Gunborg och Gunvor namnsdag. Och tiden är inne för årets upplaga av det traditionstyngda Vasaloppet med start i Sälen. Ingen deltagare har vid anmälan berättat att de har en synskada, berättar arrangörerna. Det är också fastlagssöndagen, vilket innebär att det är 3 dagar tills den kyrkliga 40 dagar långa fastan inleds. Dock började själva fastesedeln att dö ut redan på 1500-talet. Istället förväntades de troende ägna sig åt ett anständigt beteende. I Uppsala domkyrka är det biskopsvigning då Uppsala stift får en ny biskop. Karin Johannesson heter hon, är född i Lund och kommer närmast från en tjänst som studierektor vid Uppsala universitet. Svenska kyrkans första kvinnliga biskop var Kristina Odenberg som tog över Lunds stift 1997. 10 år senare lämnade hon över den lundensiska biskopsstaven eller kräklan till Antje Jackelén, numera Sveriges ärkebiskop.
Den regionala delen av anslagstavlan börjar med en inbjudan från SRF Malmö som hälsar alla SRF-are välkomna till musikalen En alldeles särskild dag som syntolkas på Skånes dansteater på Östra Varvsgatan 13A i Malmö torsdag den 28 mars klockan 19 med samling 18:15. Pris 340 kronor för vuxna. Betalning sker med inbetalningskort som skickas hem och biljetterna delas ut på plats. Och den nyskrivna musikalen är baserad på Ettore Scolas hyllade film med Sofia Loren och Marcello Mastroianni. Föreställningen varar 2 timmar inklusive paus och vi har förbokat ett begränsat antal biljetter. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller e-posta till info@srfmalmo.se senast onsdag den 27 februari. Vid anmälan berätta om du behöver lur och eller ledsagning. Frågor innan föreställningen besvaras av Maj-Britt Ryman på telefon 070 324 6609. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen.
Så några referat. Först ett från SRF Ringsjöbygden. Vi har nu genomfört vår första skidresa. Skidtåget startade i Malmö med slutdestination Duved. Vi var flera från Skåne men även Göteborg och Stockholm var representerade. För synskadade är Duved bra därför att det är kort avstånd mellan tågstation, boende, skidanläggning och övrig service. Snötillgången var i år kanske inte den bästa för längdåkarna, men i pisterna var förhållandena hela tiden mycket bra. I pisterna använde vi 2 olika tekniker beroende av synstatus, nämligen åka med käpp parallellt samt åka efter ledsagaren. Stämningen i gruppen blev mycket bra med många skratt. Vi hann lämna området innan ett oväder drog in som stoppade både tåg och annan service. Ett stort och hjärtligt tack till SRF Fritid som stod för alla ledsagarkostnader. Undertecknat Anders Månsson.
Så ett referat från en bowlingkväll med SRF Skåne. På lördagen den 19 januari var det dags för oss hugade att greppa kloten på Big Bowl i Malmö. Nu blev det stor bowling när 26 synskadade skickade iväg kloten med stor frenesi. En slank den dit och en slank den hit och ibland ner i rännan. Men för det mesta träffade vi målet. Oavsett hur bra eller dåligt det gick så var alla glada. Och det hördes många skratt och glädjetjut. Om sanningen ska fram så hördes även några svordomar. Efter 2 timmar hård kamp så var alla nöjda och nu väntade en buffé. Och vilken buffé sen. Här fanns allt från sill till kalvrevben. De flesta åt så magarna stod i 4 hörn. Här blev det väldigt svårt vad man skulle välja för något gott. Undertecknad kunde inte välja, så det fick bli både äppelpaj och panna cotta. Alla hittade således sina favoriter bland mat och dryck. Oerhört mätta och belåtna rullade vi som bowlingklot ner till garderoben och hämtade ut våra jackor och tackade för en underbart trevlig kväll. Ett stort tack till alla ledsagare som var fantastiska och naturligtvis till kultur- och fritidsgruppen som fixat alltihopa. Ett särskilt tack till Britt-Marie Linné som höll i trådarna. För SRF Skåne, Jonny Ekström.
Så är det några förändringar i busstrafiken och de gäller Ystad. Där börjar ett vägarbete på Industrigatan som från klockan 4 fredag morgon den 22 februari stänger hållplatsen Ystad Arena. Resenärer med regionbuss 337 hänvisas till hållplatserna Österportstorg eller regementet Norra. Medan den som reser med stadsbuss 2 hänvisas till hållplatserna Adlerkreutzgatan eller biblioteket. Söndag morgon ska allt vara som vanligt igen.
Anslagstavlan för Norra Skåne börjar med en inbjudan till Antis bokcirkel. Hej bokvänner, välkommen till Kristianstads bibliotek tisdag den 12-3 klockan 13:30 till 15. Vi träffas i huvudentrén och går gemensamt till Gustav Hellström-rummet på andra våningen. Efter boksnacket fikar vi som vanligt. Karin eller Stefan är med och håller i trådarna. Med vänlig hälsning, Torbjörn Sjörén.
Så några meddelanden från SRF Helsingborg i Höganäs som först bjuder in till onsdagsträff den 27 februari 13.00 till 15.15 i föreningens lokal Blåkullagatan 3 Helsingborg. Fikaavgift är 30 kronor och det blir klurigheter. Monica beskriver och ställer frågor och vi ger henne rätt svar. Anmäl dig senast tisdag 26 februari klockan 12 till kansliet telefon 15 83 93 eller e-post info.srf.hbg@telia.com. Välkommen! SRF Helsingborg i Höganäs har också en träff i Höganäs tisdag 5 mars på restaurang Säljen Midgårdsgatan 34 Höganäs. Observera den nya tiden 13.30 till 15.30. Deltagaravgiften är 30 kronor och vi börjar med att avnjuta lunch som består av salladsbuffé, varmrätt med två alternativ, fisk eller kött, måltidsdryck, kaffe och dessert. Därefter blir det information från Jon Torenäs och underhållning. Sista anmälningsdag fredag 1 mars senast klockan 12 till kansliet. SRF Helsingborg i Höganäs kallar även till årsmöte tisdag 12 mars mellan 14 och 16.30. Observera platsen. Föreningens lokal Blåkullagatan 3 Helsingborg. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar och föreningen bjuder på fikabröd och kaffe eller te. Stödjande medlemmar har ingen rösträtt men får gärna närvara. Sista anmälningsdag är måndag 11 mars klockan 12 till kansliet. Välkommen hälsar styrelsen. Och slutligen inbjuder SRF Helsingborg Höganäs även in till syntolkad musikal. Det är Stadsteatern som ger en alldeles särskild dag, söndag 12 maj 16-18. Samling senast klockan 15 för syntolkning. Pris 180 kronor. Sista anmälningsdag fredag 15 mars 12.00 till kansliet. Och den nyskrivna musikalen En alldeles särskild dag är baserad på Ettore Scolas hyllade film från 1977 med Sofia Loren och Marcello Mastroianni i huvudrollerna. Det är en tankeväckande och rörande ensembleföreställning i två akter och den sätts upp i samarbete med Malmö Opera. Antalet platser som finns kvar är 9 stycken, så skynda dig om du är intresserad av föreställningen.
SRF Hälsleholm Perstorp Örkeljunga inbjuder till årsmöte söndag den 17 mars klockan 14 med beräknad avslutning klockan 17. Detta på Bokebergsgården på Kaptensgatan 6B i Hässleholm. Vi hälsar Mikael Konen från Liberalerna välkommen att leda förhandlingarna. Efter mötet avnjuter vi smörgåstårta med dricka och till sist kaffe och en god kaka. Observera att vi under årsmötet även kommer att ta upp den eventuella sammanslagningen med SRF Osby. Därför är det viktigt att så många som möjligt kommer. Önskar du övriga handlingar så meddela detta i god tid när du anmäler dig. Detta gäller även om du har någon allergi eller om du har ledsagare med dig. Din anmälan vill vi ha senast måndag den 4 mars till Anna-Lena Pekkilä på telefon 0451 231 01. Hjärtligt välkommen hälsar styrelsen. Anslagstavlan för sydvästra Skåne innehåller några meddelanden från SRF Malmö. Som först av allt välkomna till sin dagverksamhet som hålls mellan klockan 13 och 15 på onsdagar 12.30 till 16. Kaffe med smörgås eller kaka kostar 10 kronor. Måndag den 25 februari blir det frågesport och tidningsläsning. Tisdag den 26 bingo och onsdag den 27 kanasta. SRF Malmö inbjuder också till sopplunch på föreningen måndag den 4 mars klockan 13. Innan vi äter kommer Skånes taltidning och berättar om sitt jobb och taltidningen. Vi bjuder på sparrissoppa och ett gott bröd och avslutar med kaffe och en liten kaka. Du får allt det här för 20 kronor. Färdtjänsthem kan beställas till 14.45. Vill du vara med så anmäl dig på telefon 040 25 0540 eller mejla till info@srfmalmo.se senast måndag den 25 februari. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö har också en inbjudan till dig som är intresserad av kyrkor.
Under några onsdagar tänker vi besöka ett antal kyrkor i Malmö och bli guidade om deras historia. Ibland är det enbart guidning, kanske en liten mässa före, kanske musik, någon gång en soppa innan eller en kopp kaffe. Första gången ska vi besöka kyrkan i Västra Klagstorp, onsdag den 13 mars klockan 13. Adressen är gamla Borrebackevägen 2 i Tygelsjö. Då finns ingen möjlighet till fika. Är du intresserad så anmäler du dig till vårt kansli senast onsdag den 6 mars. Kommande besök blir sen den 20 mars, Kirseberg. Den 27 mars återkommer vi med vilken kyrka det blir. Den 3 april väntar Johanneskyrkan och någon gång i april besöker vi Sankt Petri. Har du frågor, ring Maj-Britt Ryman 070 324 6609. Vi bokar hemresan på plats när vi har koll på sluttiden. Välkomna önskar styrelsen. Och Synskadades förening SRF Malmö kallar härmed till årsmöte lördag den 16 mars klockan 13 i föreningens lokal på Vendelsfridsgatan 13. Efter mötet bjuder föreningen på en lättare måltid. Anmälan ska göras till kansliet senast torsdag den 7 mars. Om du är intresserad av föreningens verksamhetsberättelse för 2018 kan du beställa den från kansliet. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.30. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Anslagstavlan för Mellersta och sydöstra Skåne börjar med några meddelanden från SRF Lundabygden. Som först av allt bjuder in till SRF-träff måndag den 4 mars 13.30 till 16. Vi besöker stadsbiblioteket i Lund där Petra Romberg tar emot och informerar om talböcker, hur man laddar ner dem och svarar på era frågor i ämnet. Vi träffas i receptionen inne i lokalerna. Hiss finns. Adressen är stadsbiblioteket Sankt Petri kyrkogata 6 i Lund. Stadsbussar stannar precis utanför. Och vi fikar sen i bibliotekets café. Deltagaravgiften blir 20 kronor. Sista anmälningsdag är torsdag den 1 mars. SRF Lundabygden bjuder sen in till kulturafton. Onsdag den 13 mars med rubriken Vad döljer sig under Mårtenstorget i Lund? Conny Johansson Hervén från Kulturhistoriska föreningen i södra Sverige är inbjuden att visa lite bilder med detta intressanta tema. Han vill givetvis ha många frågor i ämnet som han lovat försöka besvara. Vi serverar som vanligt något läckert att äta och en kaka till avslutande kaffet. Detta klockan 18-21 i föreningslokalen. Avgift 50 kronor. Sista anmälningsdag hit är den 8 mars klockan 12 till kansliet som har telefon 046 211 0674 och e-postadressen srfkansli.lundabygden@bredband.net. Hjärtligt välkomna. Och SRF Lundabygden har avslutningsvis även en kallelse och inbjudan till årsmöte lördag den 23 mars klockan 15 till 19.30 på Finn-in i Lund. Till förhandlingsledare har vi bjudit in kommunstyrelseledamoten och ordföranden i Lunds kommuns funktionshinderråd, Börje Hed. Vid en anmälan till årsmötet vill vi även veta om du stannar kvar och äter middagen som serveras klockan 18. Huvudrätten blir helstekt oxfilé med tillbehör, alternativt skaldjursfylld bergtunga med dito. Sen blir det dessert med kaffe. Vatten ingår, önskar man något starkare så betalar man det själv. När du anmäler dig vill vi också veta om du behöver specialkost eller har andra önskemål kring maten. Finn-in i Lund har adressen Dag Hammarskjöldsväg 2. Sista anmälningsdag är torsdag den 14 mars. Avgiften är 100 kronor om du stannar och äter middag. Inbetalningskort skickas ut efter anmälan. Och ett komplett material kan också skickas ut när du anmäler dig. Varmt välkomna!
SRF Sydöstra Skåne kallar lokalföreningens medlemmar till årsmöte söndag 17 mars 13-17 på servicehuset Göken, Petrigatan 10, Ystad. Vi inleder med att äta en varmrätt och efter mötesförhandlingarna serveras kaffe eller te med kaka. Till förhandlingsledare föreslår styrelsen Malin Henriksson, Liberalerna, ordförande i den nyinrättade sjukhusstyrelsen i Ystad. Hela aktiviteten är kostnadsfri och medlemmar får som vanligt sina reskostnader ersatta mot kopia på färdtjänstfaktura. Vi måste ha fått din reseräkning senast 3 månader efter årsmötet för att kunna betala ut ersättning. Din anmälan, som är bindande, vill vi ha senast lördag 9 mars till Marion Magnum 0416 101 01 eller Vicky Svedrell 070 837 5358. När du anmäler dig vill vi att du talar om ifall du behöver särskild kost eller har något annat önskemål som vi bör ta hänsyn till. Varmt välkommen, önskar styrelsen.
Och där var det dags att sätta punkt för veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer nästa fredag, den 1 mars.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!